Vänder på lid.
Men då så. Okej, så jag hoppas ni hör mig. Jag hoppas att ni förstår detta vackra språk. Vill ni göra det? Ja, bra. Annars får ni säga till. Så avbryt mig gärna om jag använder ord eller uttryck som inte är begripliga. Jag kommer ju från Sverige. Jag är född nere i Skåne, så en del svenskar tycker att man är halvdansk. Jag vet inte vad ni tycker, men...
Bornholmare.
Just det, motsvarar Bornholmare som är halvsvenska. Just det. Ja. Jag hoppas att språket inte ska vara ett hinder. Det är roligt att få vara här, roligt att få tala om ett så viktigt ämne som Bibelns trovärdighet. Den här boken är ju, de här texterna är ju helt centrala för all kristen tro. Oavsett vilken kristen tradition man tillhör. Så om man går på en gudstjänst i en ortodox kyrka, eller en katolsk kyrka, eller en evangelisk kyrka, eller vilken sorts kristen kyrka som helst, så förhåller sig ju alla till de här texterna. Man läser de här texterna, man ber över de här texterna, man får innehållet i sin tro på olika sätt från de här texterna. Så därför är Bibeln väldigt central för all form av kristen tro. Och därmed så blir ju frågan om Bibelns trovärdighet en väldigt central fråga. Och det är vad vi ska jobba med nu under ett antal presentationer. Jag vill börja här, inte bara gå in direkt på en mängd detaljfrågor kring Bibelns trovärdighet, utan försöka sätta in det litet i en kontext, ett litet större sammanhang. Så vi ska börja med att fundera på den här frågan. Och så ska vi läsa en väsentlig text ur Gamla testamentet. Frågeställningen är så här: kan en människa lära känna Gud? Alltså om man just går till en kristen kyrka, oavsett vilken tradition, så agerar människor som om de visste vem Gud var. Ja, men hur kan man veta det? Om man lyssnar till kristna sånger så påstår de en massa saker om Gud. Att han är god, är kärleksfull och helig och trofast och barmhärtig. Hur vet man det? Om man lyssnar till kristna människor så beskriver de Gud. Och påstår han är sån här. Men inte sån. Är inte det höjden av arrogans? Hur kan en liten människa som är bunden av tiden och rummet uttala sig om den Gud som om han finns är bortom tid och rum? Är det inte, om man börjar fundera på det, ganska fånigt att tro sig veta vem Gud är? Många människor i vår kultur skulle instämma i den sortens resonemang och säga: okej, du får lov att ha en tro om du vill. Du kan ju föreställa dig att Gud är sån och inte så. Men du kan inte göra någon sorts anspråk på att du vet. Eller att det här stämmer med hur Gud är. Du kan aldrig komma bortom att det där är bara din bild. Med ett fina ord kan man säga att väldigt många människor i vår kultur skulle säga att de, eller att man kan beskriva dem som agnostiker i relation till Gud, till de yttersta frågorna. En agnostiker menar ju att man kan inte veta. Att det går inte att rationellt ta ställning och få någon sorts säkerhet i det ställningstagandet. Ordet agnostiker, vi vet vad det är för... hur det ordet myntades. En engelsk intellektuell som hette T.H. Huxley, han berättade i sina memoarer att han var medlem av den metafysiska klubben. England, det är överklass, det är klart att det finns en herrklubb. Och han var med i den metafysiska klubben. Han beskrev att den här klubben, dess medlemmar, representerade alla religioner och livsåskådningar. Det fanns ateister och deister och teister och panteister och nihilister och idealister och alla ismer och religioner och livsåskådningar fanns företrädda. Och alla var mycket övertygade om sanningen i sin egen uppfattning. Han skriver att de paraderar med sin uppfattning som en räv som stolt lyfter sin svans. Problemet för Huxley var att just det som alla andra var övertygade, att man kunde veta hur det är, det var det enda han var övertygad om att man inte kunde. Men han hade ingen titel. Han kunde inte säga vad han var. Och då myntade han uttrycket agnostiker. Han tog det grekiska ordet för kunskap, gnosis, satte en negation framför. Och han fick agnosticism. Och så skrev han, nu hade äntligen också jag en svans. Nu kunde jag också paradera på klubben och säga vad jag är för någonting. Jag är agnostiker. Inte så många som känner till T.H. Huxley. Inte så många kanske som använder ordet jag är agnostiker. Men själva känslan, själva attityden, den är väldigt ordet. Att man egentligen inte kan veta. Man är agnostiker. Om vi nu är lite apologetiska här, man försöker analysera agnosticismen, så kan man väl säga att om man pratar med människor som är agnostiker, så kan man nog säga att de delar sig i två grupper. Det finns två typer av agnosticism. Det finns den mer dogmatiska, slutna formen av agnosticism, där man slår fast att jag vet att man inte kan veta. Och det är klart, som apologet så ställer man ju då förstås en del motfrågor. Hur vet du att man inte kan veta? Är det verklig kunskap? Är det egentligen inte motsägelsefullt att säga jag vet att jag inte kan veta? Jag har kunskap om att man inte kan ha kunskap. Det är väl egentligen en återvändsgränd. Så den slutna agnosticismen har jag egentligen inte så mycket till övers för. Jag tycker det är en återvändsgränd. Däremot så kan man ju ha en öppen agnosticism, där man säger så här: i nuläget har jag för lite kunskap för att ta ställning. Och i den meningen måste ju alla vara agnostiker i massa frågor, där man säger, jag vet ännu inte. Jag som kristen är agnostiker i mängd frågor, där jag inte vet, förstås. Utan man får säga, förvänta och se, jag är agnostiker när Jesus kommer tillbaka, jag har inget datum. Jag får vänta och se, för jag har ingen kunskap, för den är inte given till mig. När det gäller att vara en öppen agnostiker, så handlar det ju om, ifall man är ärlig, alltså när det väl dyker upp kunskap, att man då är beredd att ta ställning. Ibland är det så att en del människor beskriver sig själva som öppna agnostiker, fast oavsett hur mycket kunskap som dyker upp, så är man ändå aldrig beredd att ta ställning. Så då blir ju det bara en sorts flyktväg. Man håller frågorna ifrån sig. Okej. Okay. Agnosticismen. En vanlig attityd. Ganska många kristna, om du börjar skrapa lite på ytan, delar faktiskt den här hållningen, den här känslan, den här inställningen. Egentligen kan man inte veta. Nu skulle jag vilja utmana den här inställningen och låta en 3000 år gammal utmaning få möta vår moderna tid. Jag vill ta med er till en mycket intressant person. I sin tid så var han en välkänd statsledare. Han hade börjat som en form av gerillakrigare, någon sorts Che Guevara av i antiken men slutat som en framgångsrik kung. Det är en person som är en av världshistoriens främsta artister, författare, poeter. Hans texter läses över hela jorden 3000 år efter de skrevs. Tänk på modern dansk eller modern svensk författare. Hur många av våra moderna författare kommer att läsa om 3000 år? Inte många. Men det här är en person som har skrivit texter som tillhör de finaste texterna i världslitteratur. Det är också en person med ett ganska brokigt liv. Med svek och nederlag. Men också med hjälteinsatser och heroiska sidor. Jag tänker förstås på kung David. Vi ska läsa en psalm av David. Där David, om jag använder modern terminologi, utmanar agnostiker. Och han ger i psalm 19 tre svar på den agnostiska utmaningen. Och ni kommer snart att märka varför jag har detta som inledning till en serie om Bibelns trovärdighet. Så om du har Bibeln, slå upp Psaltaren 19. Psalmen består ganska tydligt av tre delar. Innehållsmässigt så talar David om tre olika ämnen. Och vi ska läsa de delarna var för sig. Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare. En hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Davids första respons till agnostikerna är att säga att man kan veta någonting om Gud därför att Gud har kommunicerat. Och det första steget är att David talar om att det finns en ordlös kommunikation. Kommunikation utan ord. Men likväl en kommunikation. Ett budskap. En överväldigande, ordlös kommunikation. Vi vet alla att, förstås, att ord är centrala för kommunikation. Men att det också finns ordlös kommunikation. Musik kan kommunicera sorg eller glädje. Eller vrede eller kraft. Gester och ansiktsuttryck. Ögon kan kommunicera, det är inte ord. Men det kan fortfarande vara alldeles överväldigande kommunikation. En soluppgång i Stockholms skärgård. Det kommunicerar, det talar till, det berör, det säger saker. Nu påstår David att Gud kommunicerar. Och att han kommunicerar ordlöst. Men överväldig. Alltså att Gud sänder ett budskap. Att det pågår en uppenbarelse, ett avslöjande, en kommunikation från Gud. Som sker genom själva skapelseverket. Så det är så han börjar. Himlen förkunnar, säger någonting. Himlavalvet vittnar. Allt det vi har runt omkring oss. Kommunicera. Det pågår en sändning ifrån Gud. Och så säger David tre saker om den sändningen. Så till vad hon kommunicerar från Gud. För det första, det kommunicerar kontinuerligt. Dag talar till dag därom. Natt undervisar natt. Alltså 24 timmar om dygnet. Det är inte någon speciell händelse eller någon speciell aspekt, utan det är hela tiden. Skapelsen säger någonting. Dag ut och dag in. Kontinuerligt sänder Gud ett budskap. Det är ett icke-språkligt budskap. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Så det är inte verbalt, det är inte språkligt, det är inte skriftligt. Utan det är en annan sorts kommunikation. Och det är för det tredje en universell kommunikation. Över hela jorden når ju himlarna ut, till världens ände når deras ord. Så det som himlavalvet förkunnar och vittnar om når ut på varje plats. Finns ingen plats på jorden där man kan skyla sig, så att säga, för Guds kommunikation. Vi vet ju att David är inne på en liknande tankegång i psalm 139. Var ska jag fly för ditt ansikte? Far upp i himlen är du där. Far ner i dödsriket är du där. Gör mig en boning ytterst i havet är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar så är du där. Boning ytterst i havet för en israelit är åt väster, Medelhavet. Och morgonrodnadens vingar när solen går upp är öster. Så det är liksom alla dimensioner. Du kan aldrig fly från Gud. Och du kan aldrig säga att du inte har varit i kontakt med Guds kommunikation via skapelsen. Gud kommunicerar kontinuerligt på ett icke-språkligt sätt och gör det i alla tider, på alla platser, över hela jorden, universellt. Okej. Så här långt är David väldigt strukturerad och klar och logisk. Vad händer sen? Vad är allt scenario för någon sorts psykedelisk dikt om solen som dyker upp? Plötsligt spårar David ut och ur och talar om solen och en brudgum och vad är det här? Han tar en bild av solen för att understryka det universella. Det här är en illustration av den sista punkten. Se hur hela bilden slutar med att David säger: inget är gömt för solens hetta. Solstrålarna når dig överallt. Så solen som vandrar över himlen och belyser jorden blir en illustration av Guds uppenbarelse som når människan överallt. Det är klart att du kan gå in i en grotta och gömma dig i mörkret och skyla dig för solen. Men det beror ju inte på att solen inte når varje plats på jorden. Det beror då på att du har gått in och gömt dig. Och det är klart att du, om du vill, så kan du gömma dig för Guds kommunikation. Men det beror inte på att Guds kommunikation är oåtkomlig. Det beror i så fall på att du har stängt av. Här är en fråga att fundera på. Varför påverkar naturen oss så starkt? Om man åker till den norska fjällvärlden. Det är en mäktig upplevelse att titta ut över fjällvärlden eller se fjordarna. Varför påverkar naturen oss på detta sätt? Det griper tag i oss. Om du jämför din upplevelse av naturen med din upplevelse av den främsta konsten, av musik eller litteratur eller film, det griper tag i oss på samma sätt. Det finns någon sorts likhet i erfarenheten. En möjlig förklaring är ju att det beror på att skapelsen har sitt upphov i en intelligens, i en person som har gjort skapelsen, precis som ett konstverk har sitt upphov i en person, i en intelligens, i en skaparkraft, i en fantasi. Och det är därför som de två upplevelserna är så lika varandra. Därför att när vi står inför naturen står vi inför ett konstverk där det finns en konstnär. Okej, det här är Davids första svar till agnostiker. Du kan veta någonting om Gud, för han har uppenbarat sig i skapelsen. För det andra. Nu fortsätter vi läsa. Läser vi vers 8-12. Herrens lag är utan brist. Den ger liv på nytt. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. De gör blicken ljus. Herrens ord är rena. De ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna. De är alla rättfärdiga. Mer återvärda än guld, en rent guld i mängd. Och sötare än honung, en självrunnen honung. Genom den blir din tjänare vanad. Att följa den ger riklig lön. Här har vi Davids andra svar till agnostiker. Det finns en språklig kommunikation. Gud har talat på mänskligt språk och bundit det till mänsklig skrift. Det finns en överlägsen språklig kommunikation ifrån Gud. Notera att David här väldigt tydligt nu byter beskrivningen av Gud. I början av psalmen så använder han det vanliga hebreiska ordet för Gud, Elohim, Gud. Men från vers 8 så använder han Guds egen namn. Vem Gud är, JHVH, som ju oftast används i relation till förbundet. Den Gud som knyter sig själv till människan, går i förbund med människan, som är nära människan och vill människans väl. Nu är det förbundets Gud som David talar. Och David talar om att det finns en språklig och skriftlig uppenbarelse från Gud. Han använder en massa synonymer: lag, lära, påbud, befallning, ord och stadga. Sex olika synonymer, det syftar ju på samma sak. Litterär variation. Det syftar på Guds språkliga och skriftliga uppenbarelse. En del människor tycker att det här känns nästan för konkret. Kan man tänka sig att Gud skulle tala och så binda det till en skrift? Är det liksom inte en oändlig Gud bortom tid och rum? Skulle han plötsligt bli så konkret och specifik att binda sig till specifika ord och texter? Här måste vi tänka lite kring betydelsen av språklig kommunikation. Jag har rest mycket. 90-talet så reste jag ganska mycket tåg mellan Stockholm och Malmö eller Lund. Man åkte de gamla sortens tåg, så tog det 6 timmar. För man hamnar i en sån här kupé där man sitter 3 personer på en rad, och så mitt emot har man 3 personer. Så man sitter 6 personer på ganska få kvadratmeter. Så sitter man här i 6 timmar. Och en typisk svensk tågvagn, så är det ingen som säger någonting på 6 timmar. Okej, okay. Då sitter vi jättenära varandra. Ingen säger någonting. Kan jag veta någonting om de andra personerna? Ja, det finns ju viss ordlös kommunikation. Jag kan se ansiktsdragen om någon ser ledsen eller glad ut. Kanske kan tolka någon tatuering eller någon klädstil. Kan jag försöka dra slutsatser av en bok som personen läser och försöka fantisera, vem är personen? Och några yttre drag kan jag veta. Ålder kanske, någorlunda och sådär. Men i grunden, vad som rör sig i den människans hjärta eller tankar, kan jag inte veta om personen inte börjar tala. Det är det enda sättet att lära känna en person. Att personen själv börjar beskriva vem man är.
Vad är standardrådet i all äktenskapsrådgivning? Vad är det första och sista och allt man säger däremellan i all äktenskapsrådgivning?
Ni måste börja prata med varandra. Det finns inget annat sätt. Man måste börja uppenbara vem man själv är. Annars kan man aldrig lära känna en människa. Man kan åka Transsibiriska järnvägen i 14 dagar. Om ingen säger någonting så kan man inte veta vem den andra är. Och man kan ju dra helt fel slutsatser. Jag sitter ofta och läser de nya ateisternas böcker. Så Så folk som tittar på mig, åh, han är ateist. Men jag läser ju de böckerna för att förstå deras position, inte för att jag delar det. Personer kan ju ha ett glatt ansikte men vara fylld av sorg i hjärtat, eller hur? Enda sättet att lära känna en person är genom tal. Och om man inte har stämma så kan man använda teckenspråk. Och du kan använda skrivspråk. Men det är genom språk. Så här måste det vara med Gud. Vi kan dra slutsatser, vissa slutsatser om vem man är när vi tittar på skapelsen. Men vad är i hans hjärta? Han måste tala, annars vet vi inte. Och nu säger David, han har talat. Och så ger han en helt underbar beskrivning av Guds ord. Han sätter upp ett antal satser där han först säger vad skriften är. Vad denna uppenbarelse är för någonting. Och sen talar han om vad den gör. Eller vad den ger. Vad som blir konsekvens. Så skriften. Och det syftar ju för David då på den del av det vi kallar delen som han hade tillgång till. Det är ju en mycket mindre del förstås. Som fanns runt 1000 före Kristus. Men det är det han talar om. Vad skriften är och ger. Då säger han, skriften är utan brist. Den är inte full av fel och misstag. Misstag, den är utan brist. Och den har som effekt att den förnyar människan. Den vederkvicker själen, står det i den gamla översättningen i Sverige. Den ger liv på nytt. Gud har talat. Han har talat utan att det är brister i det. Och han har gjort det för att vi ska förnyas och förnya liv. Herrens ord är sant. Därför att Gud vet vad han talar om. Gud har all kunskap. Så det han säger är förstås sant. Och det gör att det kan ge en människa verklig vishet. Det kan ge vishet som akademisk träning och vetenskaplig forskning inte kan ge. Det kan ge en vishet som livsvisdom, ett långt liv inte kan ge. Därför att Gud talar om saker som människan utifrån sig själv inte kan veta. Vem Gud är och vart hela historien är på väg. Och vad Gud har gjort för att historien ska sluta där. Herrens ord är rätta. Han är skaparen. Och därför är det han säger till oss och om oss, det stämmer ju med vilka vi är. Och därför så ger detta glädje i hjärtat. Att lyssna till Herrens ord fyller människan med en inre glädje, för det stämmer med vem jag är. Herrens ord är klart. Det är inte förvirrande, det är inte vilseledande. Tvärtom så kastar det ljus över människans väg. Det gör blicken ljus. Det kastar ljus över människans väg. Man får en riktning och man kan börja gå på ett konsekvent sätt. Herrens ord är ren och därför ska det alltid bestå. Jesus verkar anknyta till det när han talar om sina ord. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Kommande dagar, allt som är orent och felaktigt, ska brännas bort. Men Herrens ord ska alltid bestå därför att det är sant och gott. Och då har vi slutat med att säga, Herrens ord är sant och det är rättfärdigt. Fantastisk beskrivning av Guds språkliga och skriftliga uppenbarelse. Ni vet någonting om läget bland kyrkorna i Sverige, så vet ni att det står ganska illa till. Att väldigt mycket av den andliga kraften har försvunnit från svensk kristenhet. Och de flesta kristna sammanhang minskar, backar, går bakom. Det finns ett antal orsaker till det. En orsak är utan tvivel att man helt har tappat den här inställningen till Guds ord. Man värderar inte Guds ord längre. Man tar det inte på allvar. Man förkunnar det inte. Man följer det inte. Man arbetar inte med det. Man gläds inte över det. Man lägger det åt sidan. Så om ni frågar mig om behoven i svensk kristenhet, så är ett jättebehov det att återerövra den här inställningen till Guds ord. För David så är Guds ord enormt värdefull. Han tar två bilder. Värdet av Guds ord är mer återvärt än guld. Det är alltså, han tar det mest värdefulla vi kan tänka oss materiellt, guldet. Men Guds ord är mer värdefull. Och så tar han det ljuvligaste han kan tänka på kulinariskt. Det är sötare än honung. Det smakar gott. Det gör gott. Det tillfredsställer människan. Det är sötare än honungen, självrunnen honung, den finaste honung. Och han ser att den som följer Herrens ord får stor lön. Och han ser också att Guds ord utmanar oss, provocerar oss, varnar oss. Och det mår vi väl av. Så här är Davids andra svar till agnostiker. Man kan veta någonting därför att Gud har uppenbarat. Kan vi läsa ett tredje del? Tredje svar. Och nu blir det mer personligt. Plötsligt så vänder David från att ha talat om Gud, talat om Herren, så talar han plötsligt till Herren. Så nu blir det en bön. Utifrån det han har sagt om Gud, om Herren, så vänder han sig nu till Herren. Läsa de sista verserna. Vem känner, ja, jag ska säga också, i hebreiska så är det flera fraser här som är lite ambivalenta. De är möjliga att översätta på flera olika sätt. Och översättningar väljer lite olika. Det är ingen, innehållsmässigt är det ingen avgörande skillnad. Men ni får se hur danska översättningarna har valt att göra. Men det är ett ställe som översättningar ofta skiljer sig lite åt, vilka ord man väljer. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindrar mig också från öppet trots. Låt det inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare. Nu talar David om en personlig kommunikation. Att Gud har talat till honom och dragit honom in i sin gemenskap. En övervisande personlig kommunikation. David har lärt känna Gud och kan nu säga: om Gud, du är min klippa, min hjälpare. Och hans egen identitet är att jag är din tjänare. Plötsligt har allting fått en personlig dimension. Att David är relaterad till Gud. Och han säger min om Gud. Och han uttrycker sin egen tillhörighet till Gud som tjänare. Det är det här som är syftet med Guds uppenbarelse i skapelsen och i ordet. Att han ska nå fram till oss personligen. Så att vi dras in i gemenskapen med Gud. Det är syftet bakom de andra två uppenbarelserna. Att de ska leda till en personlig uppenbarelse för oss. Av en Gud är. Och då har det hänt för David. Och nu följer jag hur den svenska översättningen översätter det här. Det har lett till några saker hos David. Det har lett till en ökad insikt om synd. Där har kristna genom hela historien en erfarenhet av att när man träder nära Gud så finns det en ljudlighet i det. Men det finns också ett avslöjande. Plötsligt ser man saker som man inte såg innan. Man får en ny insikt och sorg över sin synd. Ni vet, om man har städat ett rum så tänker man så här: nu finns här inget damm längre. Och så kanske man drar bort en gardin och så faller en solstråle in i rummet. Och plötsligt i det ljuset så kan du se att hela luften är alldeles full av damm. Du såg ingenting av det innan förrän ljuset föll in i rummet. Och så är det när man ställs i ljuset av Gud. Så anar man Guds ljuvlighet, men plötsligt ser man en massa nya saker man inte såg. Och David här blir medveten om hur omedveten han är. Och han börjar be Gud, fria mig från synder jag inte ens vet om. Alltså Gud, arbeta med mig så att jag blir fri från min synd. Och så uttrycker han ju en längtan efter helighet. Alltså efter att få bli en annan person. Hindra mig från öppet trots, låt inte det få makt över mig, så han fasar för detta att synden skulle ha makt över honom. Och han längtar efter att få bli en person utan brist, fri från svåra synder. Så nu plötsligt är det en ny dynamik i hans liv. Han önskar att bli en person som kan behaga Gud. Okej. Okay. Då har vi då haft tre svar till agnostikern. Man kan veta någonting om Gud därför att han har uppenbart, han har avslöjat vem han är. Han har gjort det ordlöst i skapelsen. Allmänna uppenbarelsen, om jag får tala som en teolog. Han har gjort det språkligt och skriftligt i den särskilda uppenbarelsen, det som vi har i Bibeln. Och han gör det kontinuerligt genom att komma till människor och dra människor in i sin egen gemenskap. Och det är själva syftet med den allmänna och den särskilda uppenbarelsen. Ja.
Kan du säga det sista igen?
Det allra sista. Nu vet jag knappt vad jag sa sist.
Nummer tre,
just det. Alltså nummer ett är ju den ordlösa uppenbarelsen i skapelsen. Det vi kallar för den allmänna uppenbarelsen. Det andra är den språkliga skriftliga uppenbarelsen som vi har samlat i Bibeln, den särskilda uppenbarelsen. Och det tredje är den personliga uppenbarelsen, när Herren vill dra in oss individuellt i en personlig relation med sig själv. Och det är ju det som är syftet med uppenbarelsen i skapelsen och uppenbarelsen i skriften. Att det ska leda till att vi lär känna Gud på ett personligt plan och dras in i relationen till honom. Tack. David uttrycker i den här psalmen sin kärlek till Guds ord, sin längtan efter att följa Guds ord. Om vi studerar Davids liv så ser vi att han inte lyckades med det. Att han också föll i allvarlig synd. Och därför så vill jag sluta med att citera från Hebreerbrevet 10. Därför att vi som läser det här och läser om Davids längtan efter att följa Guds ord, och så ser vi att han själv inte kunde följa Guds ord. Vi känner igen oss i, förstås, i Davids misslyckande. Att vi inte har följt Guds ord. Och då är det förstås helt avgörande i kristen tro att vi ser på honom som är för mer än David. Och i Hebreerbrevet 10 så står det så här i vers 5. Därför säger Kristus när han inträder i världen, som det så skrivet om mig i bokrullen, har jag kommit Gud för att göra din vilja. Så Davids son, han som är för mer än kung David, Jesus Kristus, han har kommit in i världen för att göra Guds vilja, Hebreerbrevet 10:5. Och i vers 10 står det, efter denna Guds vilja, vad är det för vilja han har kommit in i världen för att göra? Har vi helgat genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Så för alla oss som har anat att Guds ord är sant, men samtidigt har misslyckats som David gjorde, så behöver vi också påminnas om den större Davids son som kom in i världen för att göra Guds vilja, som följde Guds vilja och som la ner sitt liv för oss, så att vi skulle kunna bli helgade och få tillhöra Gud trots att vi inte har fullgjort hans vilja. Men det är tillfället för en annan tid att utlägga det även mer. Jag vill bara få
indikera att det är väsentligt att vi läser den här salmen också i ljuset av det som hände sen i uppenbarelsen. Okej, okay, jag har försökt ge en kontext här. Det vi ska zooma in nu i fortsättningen är ju Davids andra respons till agnostikerna, att Gud har talat språkligt och skriftligt. Det som vi då har i de bibliska texterna, och det är det vi ska undersöka. Vilken form av trovärdighet har det? Varför ska vi tro att just dessa ord är en uppenbarelse från Gud? Så det blir nästa steg. Varför ska vi tro att just dessa ord är en uppenbarelse från Gud? Nu ska vi se, nu klockan